Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Joanna Korbutjak.
Jag heter Gunnar Hajus. Vad händer nu?
Jo, men Gunnar, jag tänker att vi ska dricka lite vin.
Mm.
Riesling.
Klockan är alltså 9:30, vill jag säga.
Mm. Sluta skåpa dig. Det här med att dricka ett glas vin, det är liksom inte en så stor grej. I fina familjer, då får till och med barn göra det.
Okej, vem har lurat i det här?
Mitt förhållande till vin är livslångt. Det är en kulturfråga. När jag var liten så var Sverige, tillhörde Sverige brännvinsbältet. Det dracks öl och brännvin bland svenskarna, men eftersom jag har starka influenser från annat håll, så var vin sånt som drack på söndagarna från 5 års ålder och framåt.
Jo, men för att kicka igång det här avsnittet så vill jag alltså börja med att prata med en riktig vinentusiast. Och som vi ska få lära oss under den här närmsta halvtimmen, så kostar fint vin rätt mycket. Vilket innebär att det var läge att vända sig till överklassen. Så jag åkte hem till Jan som är 76 år gammal och bor ett stenkast från Strandvägen på Östermalm i Stockholm.
Det vill säga, som femåring så fick man då ska vi säga en fjärdedels rödvinskvätt i glaset och sen 3/4 vatten. Och instruerades av morfar eller någon ansvarig för middagen om vad detta var för vin och varför man drack nu detta Bordeauxvin. Som var det mycket strävare än det vin vi drack förra söndagen till just den här maten, eftersom det var skivad ko eller något sånt. Så.
Kanske påpekar någonting som är uppenbart för exakt alla lyssnare just nu. Det här är inte exakt vilken Jan på gatan som helst, eller hur, Jana?
Inte riktigt.
Det är jag som är Jan Guillou.
Berätta för mig, varför är du hemma hos Jan Guillou av alla människor?
Jo, men för idag, som ni kanske har fattat, så ska vi prata om vin. Och då vill jag besöka en person som har en ordentlig vinkällare. Och Jan Guillou var helt enkelt den första personen jag kom på.
Jag tänker att det säger två saker. Dels att du, kanske även jag, inte kan as mycket om vin. Men också liksom att du kan väldigt mycket om Jan Guillou.
Det är så att du kan vara något på spåren där. Men i alla fall, anledningen till att vi ska prata om vin...
Med då, bland annat Jan Guillou.
Ja, det är att vin under de senaste 20 åren har blivit en riktigt populär investering. Jag menar, tänk dig en investering som både ökar ditt kulturella och ekonomiska kapital.
Fördelen är också då att man kan ju då också, ifall allting skit sig, kan man ju då dränka sina sorger i den här misslyckade investeringen.
Exakt. Så, i dagens avsnitt får vi alltså inte bara följa med hem till Jan Guillou. Vi får även en snabbkurs i varför en vinflaska som produceras idag, till exempel det här Rieslinget som vi dricker nu, bör drickas upp direkt. Medan en annan flaska om några decennier kan vara värd hundratusentals kronor.
En djupdykning i en pool fylld av vin, frågetecken.
Efter reklamen.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Härligt Gunnar, nu börjar komma igång.
Verkligen, alltså, det här med att få, nu när tandkrämssmaken är borta, så skulle jag säga att det här är typ ganska gott.
Ja, absolut.
Jag gillar Riesling, pissurt ska det vara. Inga jävla alltså, ja. Dagens avsnitt handlar om vin, hur man värderar det, hur en flaska kan vara värd hundratusentals kronor, hur en annan flaska kan vara värd noll. Det är en inblick i en helt sinnessjuk värld, helt enkelt. Men vi börjar i en annan sinnessjuk värld, det vill säga Jan Guillous hem. För han var då den första vinkännaren du kunde komma på.
Ja, för alltså i Jan Guillous böcker så är det ett evigt namedroppande av olika viner hela tiden. Carl Hamilton och Erik Ponti, de dricker liksom aldrig en Pava Rödtjut.
Nej.
Däremot kan de ta ett glas Beaujolais Royal eller Chateau Lafite. Bonus för min franska.
Verkligen. Referenser som går över mitt huvud ska sägas. Och gissar jag kanske typ 90% av alla Jan Guillous läsare.
Varför är det så viktigt att skriva ut exakt vad de dricker?
Ja, det är ju en markering av borgerlig livsstil. Hamilton, där jag inledde den där jargongen, är ju en motsättning. Medan han är å ena sidan svensk högadel, societet, socialgrupp 1, överklass med andra ord. Å andra sidan är han ju vänsterextremist. Och då är frågan, hur förhåller sig en vänsterextremist till vin? Jag själv har haft anledning att pröva den frågeställningen. Och det finns så att säga ingen motsättning mellan social rättvisa och gott vin, är väl Hamiltons, därmed också min inställning till livet. Och det där retar många och det är kul att skoja med saken.
Det är alltså Jan Guillou som gör vad Jan Guillou gör bäst, provocerar genom vin.
Exakt. Men för de kanske 10% av läsarna som förstår referenserna, så kan det ju vara ett väldigt effektivt sätt att beskriva karaktärerna. Jan själv är ju nämligen en sån person som dömer en människa utifrån vad hen har i glaset.
Det är oundvikligt. Det är ungefär som det klassiska att titta i folks bokhyllor. Säg mig vilka böcker du läser och jag vet väldigt mycket om ditt andliga liv. Säg mig vilka viner du dricker så vet jag rätt mycket om ditt sociala liv.
Okej, här har vi liksom någonstans bevisat den kulturella aspekten av vin och varför vin kan vara viktigt för personer som Jan Guillou och liksom du kan impa på dina rika vänner med vin. Men en grej som jag undrar är liksom, varför är vissa viner finare än andra viner? Är det liksom bara så här, högstatusvin är lika med dyrt vin?
Jag hör dig Gunnar. Du börjar tycka att det är dags att vi pratar lite ekonomi i den här Vinpodden.
Sue me.
Ja. Men vet du vad? Då kan jag glädja dig med att jag har träffat en man som har svaret på dina frågor.
Oskar Skog, Skogsvinhandel. 40 år, jobbat med vin i, ja, så länge jag kan minnas känns det som. Men senaste 25 åren i alla fall har man väl druckit vin.
Jobbat med vin och sen druckit vin. Ja. Är det synonymt?
Ja, nej, vi kanske tar om det.
Varför ska vi ta om det där? Det lät väl toppen?
Ja, för nu har vi ju fått ett första intryck av Oskar Skog som alltså jobbar med vin.
Vi förser Sveriges restauranger med exklusiva viner.
Och jag vet att du vill prata om ekonomi nu. Men det visar sig att folk som håller på med vin, de gör inte bara för pengarna.
Vad menar du?
Alla verkar vara extremt passionerade. Och det känner jag att vi måste hedra.
Jag jobbar med vin, provar vin, säljer vin. Det är det man brinner för, det är det man läser, det är det man lever. Och det finns ingen dryck som är så komplex och så mångfacetterad och så perfekt som vin.
Okej, Oskar kommer alltså snart berätta för oss om vinbusiness, men hans hjärta klappar för den här drycken. Det känner jag att jag förstår nu.
Bra, för nu börjar det dra ihop sig för business. Låt oss äntra vinmarknaden genom en sammanfattning av Oskars vinresa.
Mm.
Han sommarjobbade på fiskrestaurang i Oslo, fick upp ögonen för vin. Utbildade sig till sommelier, jobbar som det i Stockholm. Sen åkte han utomlands och arbetar på en exklusiv resort, tänk dig Maldiverna.
Mm. Och här gissar jag, eftersom liksom hittills är det bara en vanlig vin, här måste det ju hända något oväntat.
Här händer något oväntat. Som är det som gör att Oscar blir intressant för oss.
Och där sprang jag på en hotellgäst som hade ett företag i London som investerade i vin. Och han erbjöd mig ett jobb. Så ett år senare så flyttade jag till London 2009 där då. Och började jobba som winebroker i London på det här företaget Magne Vignier.
Okej, så från någon slags sommarjobb på en fiskrestaurang till världsmetropolen London, allt inom loppet av några år. Bra jobbat, Oskar. Men winebroker, vad fan är det för någonting?
Jo, men det kommer Oskar alldeles strax att förklara. Men först så vill jag att du ska förstå vilken drömvärld det är han klev in i. London är nämligen the place to be när det kommer till att handla med fina viner.
Så helt plötsligt i London fanns det tillgång till precis allt du ville. Alla olika årgångar, alla olika typer av viner, så länge du hade pengar. Så som ung sommelier så var det ju alla de här stora vinerna som man ville prova någon gång i livet. De fick man ju prova i London flera gånger och handla med och liksom stå och hålla i och prova och prata om och träffa producenterna. Så att det var ju liksom lite en sommelierpojkdröm som gick i uppfyllelse de där åren i London.
Återigen, grattis Oscar, det låter jättetoppen. Vad är en winebroker?
Okej, en vinmäklare, det är helt enkelt en mellanhand mellan säljare av vin och köpare. Alltså, tänk dig en aktiemäklare.
Mm-hmm.
Men istället för att syssla med och ge råd om vilka aktier som är heta och bygga aktieportföljer åt sina kunder, så gav Oskar råd om vilka viner som gällde och så satt han ihop då vinportföljer till sina uppdragsgivare. Och sen så ska vi inte glömma att en viktig arbetsuppgift, det var faktiskt att dricka vin.
Mycket vinprovningar, mycket exklusiva vinprovningar och lunchprovningar. Dessutom så hade jag ju då en portfölj med kunder då som man skulle underhålla. Så det var luncher och vinprovningar med dem också. Men sen var det såklart väldigt mycket administration och sitta framför datorn och ropa in viner, köpa viner från olika vinhandlare både i London och i Europa. Och vara som en mellanhand och köpa och sälja. Och vi hade ju ett jättebra verktyg som fortfarande finns idag. Det finns ju en vinbörs i London som heter LiveX. Som funkar precis som vilken börs som helst med live bids och live offers. Så där låg man ju alltid ute med bids och offers på olika grejer som man ville köpa. Så det var ju att hålla på att stämma av dem också.
Okej, så det finns ändå liksom verkligen en vinbörs som är en börs som funkar som den vanliga börsen liksom. Alltså där man handlar, eller olika winebrokers handlar.
Ja, men precis. Och den här LiveX-börsen, det är då det ena benet för Oscar. Och det andra, det är ju då att köpa och sälja från olika vinhandlare runt om i Europa.
Okej, och jag hör ju, alltså jag tror alla hör att det här är liksom en person som älskar vin, har fett bra koll på läget och har allting under kontroll. Men jag känner ändå lite så här, vem handlar han åt? Alltså vem är det som så gärna vill göra pengar på vin att de anlitar en wine broker för en, gissar jag, inte helt billig peng?
Vet du vad, Gunnar, om du tänker efter så tror jag att du kanske kan gissa.
Okej, ledtrådar tack.
Vi är i London.
Ja, då är det som sagt finans. Mer?
Vilka har mest pengar?
Investment bankers kanske?
Ja, många av våra kunder var det, absolut. Och min chef var ju själv en gammal managing director för Lehman Brothers. Så att, vi hade ju ett väldigt bra nätverk att gå på till att börja med. Absolut.
Bra gissat, Gunnar. För protokollet så kan jag ju säga att Oscar hade en del att göra med vinsamlare också.
Och vad är liksom hans instruktioner? Liksom, vad... Hur ser Oscars uppdrag ut?
Nej, men det kunde ju vara dels en påse pengar jag vill investera i vin, sätta ihop en portfölj och sen som vilken investeringsportfölj som helst, sprida risk, liksom, hur tänker man 3 år, 5 år, 10 år, vilka olika delar, hur mycket av portföljen är för ren investering, hur mycket av portföljen är för att jag kanske, ja, de här dricker lite viner under åren också.
Ja, men du hör, det finns ju alltså många likheter med en aktieportfölj. Men en stor skillnad då, det är ju att de här flaskorna som Oscar köpte och sålde, de finns ju faktiskt på riktigt, liksom rent fysiskt.
Precis, medan en aktie är ju mer, alltså visst, företaget finns ju på riktigt, men det är ändå lite mer abstrakt.
Men du har inte, ja, men du har inte din lilla bit av företaget som du behöver lägga någonstans.
Exakt, att jag kan, nej precis, det här är ju verkligen mycket mer fysiskt. Och vad liksom... Vad kan en portfölj gå på? Vad är det för liksom, vad är det för summor vi snackar om här?
Det beror på olika storlekar såklart, men det är allt från 50 000 euro till 500 000 euro. Så ganska stora summor. Men då handlar man ju också med viner som kostar upp till 100 000 kronor flaskan och så vidare. Så att, även om det var en stor portfölj så behövde det inte nödvändigtvis betyda att det var liksom flera tusen flaskor. Det kunde liksom ha en portfölj för 100 000 euro kunde ju ofta liksom vara 150-200 flaskor i olika originallådor, men väldigt värdefulla och väldigt exklusiva viner.
Jag ser framför mig hur Oscar så här, åker taxi runt om i London och bara så här, ber taxichauffören köra otroligt försiktigt i den hetsiga trafiken för att liksom, han är på väg hem till en kund med 100 svindyra flaskor i liksom, någon slags stor trälåda med sågspån i för att det ska liksom, vara så smooth som möjligt.
Det här är en underbar scen som jag tyvärr måste ta ifrån dig direkt. För trots att de här vinflaskorna finns på riktigt så kom varken Oscar eller hans kunder i kontakt med dem. För i princip alla vininvesteringar i London, de ligger nämligen i så kallade bonded warehouses.
Vad är ett bonded warehouse?
Skatteupplag.
Vad är ett skatteupplag?
Ja, jo, men det är så här. Grejen, anledningen till att de är i de här skatteupplagen och inte i en härlig tegelvinkällare med spindelnät i hörnen, det är att man inte behöver skatta på vinet förrän man säljer det. Så de här fina vinflaskorna som Oscar köpte och sålde, när de bytte ägare, då bytte de liksom plats på det här varulagret. Eller möjligtvis så fick de flytta till ett annat varulager.
Så jag köper en flaska för 50 000 euro och då är det någon man med vita handskar som flyttade från en hylla till en annan och då är det enda som har hänt.
Exakt.
Sick.
Samtidigt så är ju det absolut optimala sättet att lagra vin, för att det är ju mint condition, proveniensen är helt perfekt i och med att aldrig någon ens har rört flaskan. Till skillnad då från en privat källare där då är det lite damaged goods redan, om man säger så, för då är det inte 100% garanterat att det här har lagrats på rätt sätt.
Okej, så följande saker vet vi nu. Det kan vara väldigt, väldigt dyrt med vin. Man kan då få hjälp av en wine broker som Oscar med att bygga en vinportfölj.
I alla fall om du har en halv miljon kronor.
Den här portföljen ser du sedan inte röken av, för den bor på någon slags så här perfekt tempererat Shurgard Deluxe-komplex som är skattebefriat. Allt det är sjukt, men jag känner att vi hoppat över en ganska grundläggande sak som är, alltså, varför finns allt det här? Alltså så här, varför stiger vissa flaskor så pass mycket i värde att det är värt att hålla på med allt det här?
Alltså det handlar väl om en rad olika saker. Så om man kan ju börja då med volym, liksom hur många flaskor finns det av det här vinet? Hur lagringsdugligt är det här vinet? Och sen såklart utbud och efterfrågan. Hur stor efterfrågan är på det här vinet. Så jag skulle säga att det är de tre grundsakerna som liksom avgör priset.
Och så måste det handla mycket om status för olika, eller så.
Ja, ja men visst. Ja, men visst. Ja.
Oskar förklarar då att olika vinområden och i sin tur vingårdar, de har olika status och pris. Hög status handlar om att de är väldigt bra på att göra vin, alltså kvalitet. Och också om att de gör små volymer av sitt vin, samt att efterfrågan är stor.
Okay, så det är liksom någon slags status ger hög efterfråga och hög efterfråga ger hög status, liksom cirkel.
Som är det mesta då, antar jag.
Ja, men jag tänker så här, efterfrågan måste ju också handla om vilka viner som i några människors, i alla fall så här, vinkännarnas ögon anses vara väldigt bra.
Absolut. Historiskt så har Bordeaux i Frankrike varit the shit. Det är liksom där vinhandeln började.
Mm, det känner man igen. Det är så här det enda vindistriktet som alla kan, tror jag.
Ja. Men idag, då är Bourgogne, också det i Frankrike, och Piemonte i Italien mycket hetare i investerares ögon. Enligt Oscar, det är också hans favoritregioner. Men det här handlar ju inte om att man helt plötsligt har blivit sämre på att göra vin i Bordeaux. Utan det är att i Bordeaux så gör man generellt sett mycket större volymer än i Piemonte och Bourgogne. Och då har vi ju precis lärt oss att priset det påverkas av utbudet.
Men en grej som jag tänker påverka priset, det är ju det här med årgångar. Alltså det tycker man har hört så här, åh, det är en Bordeaux från 82, vilken grej. Eller så här,
oh la la.
Exakt. Men typ så här, åh nej, det är en 73a, jävla mardröm typ, drick inte det här, häll ut det i vasken. Alltså vad är grejen med allt det här?
Det är ju kanske en av de enklaste sakerna när det kommer till vin. Det handlar helt enkelt om vad det var för väder det år som vindruvorna växte och skördades. Alltså var det gynnsamt väder eller inte? Och sen en annan grej, så är det ju så att vin stiger generellt i pris ju längre det lagras. För till skillnad från så som vi beter oss idag, vi går till systemet, köper en flaska, dricker upp den direkt. Så gör man inte, ska man inte göra med fint vin. Mm. Fina viner blir godare med tiden. Samtidigt då så minskar utbudet eftersom sådana puckon som vi har druckit upp fler och fler flaskor.
Men jag tänker, det måste finnas någon slags breaking point någon gång. Alltså du kan ju inte lagra ens ett fint vin för alltid, tänker jag. Alltså det blir väl, eller? Alltså hur vet man när det måste drickas?
Genom att prova det flera gånger framförallt. Det är liksom det optimala. Sen så kan man ju gå på vissa årgångar. En viss typ av vin från en årgång kommer ju kanske utvecklas lite i samma takt. Men sen, det är väldigt individuellt. Det beror verkligen på vilken producent det är och vilken vingård det är. Vingård i Piemonte eller Bourgogne, det kan ju bero var man någonstans man är i Bourgogne. Så kan det vara ganska stor skillnad på någon gång också. Och sen producenten, så det där är ju verkligen en sån kunskap som man måste läsa på.
Ja, men du hör ju. Det här är ju en hel vetenskap i sig.
Jag tänker en sista faktor som vi typ knappt har berört. Eller vi har ju sagt så här, kvalitet och sånt där. Men alltså, smak. Är det en förklaringsfaktor som vi bör kasta in liksom i den här leken? Alltså, kan ett vin vara jättedyrt för att det helt enkelt är väldigt, väldigt gott?
Alltså, smak är ju såklart grunden för allt vindrickande. Oscar poängterar ju det, att en vinflaska har ju sitt värde för att en person en dag ska korka upp den här och dricka den. Men alltså, jag tycker väl att det känns lite tveksamt om ett vin för 50 000 kronor verkligen är 100 gånger godare än ett för 500.
Nej, alltså det handlar väl lite om liksom vad man har i plånboken. Har man nog råd att dricka de här vinerna och är beredd att betala dem, då tycker man väl det. Men ja, alltså det där är väl väldigt individuellt var man drar gränsen. Och sen kanske den där gränsen flyttas fram och flyttas bak också.
Vilken tur då för vinmarknaden att det faktiskt finns folk med väldigt tjocka plånböcker som alltså tycker att det är mycket godare att dricka 50 000 kronors viner än 500 kronors viner.
Ja, för alltså tack vare dem så kan ju det här med att investera i vin bli riktigt lönsamt.
Jag har plockat fram en del av de här gamla portföljerna jag byggde i London då från 2010-2012. Och det är portföljer som har gått upp både 250% och 300% i värde liksom på 10 år. Så att, ja, om man sätter det i perspektiv till någon annan investering så ser man att det är ganska lönsamt. Absolut.
Jag ska inte starta någon sån heist-filmskänsla här, men 300%, Johanna. Tänker du samma sak som jag tänker?
Ja, att det här låter som en toppeninvestering för Monopol Media som vi direkt bör kasta oss över.
Ja, så Monopol Media blir kanske miljardär på att investera i vin efter det här. Vin, denna komplexa och perfekta dryck som inte bara säger väldigt mycket om vem du som person är utan också kan göra dig väldigt rik om du investerar rätt. Det är det vi pratar om idag. Och det vi liksom landade i den reklamen var väl att vi nog absolut till 100% måste hoppa på det här tåget som är vininvesteringar. För kan man i London så kan man väl för guds skull i Stockholm.
Ja, eller kan man det? Jag tror att vi har glömt en liten detalj i det här alkoholsammanhanget.
Ni kanske känner igen den här miljön. Inte? Ja. Jo, det är Systembolaget det här. Det är en affär där man säljer vin och sprit och öl.
Ja, Gunnar. Det finns ju ingen svensk vinbörs. Inga vinmäklare.
Och inga produktionsbolag som blir miljardärer på att investera i vin, med andra ord.
Nej. Men du, helt kört är det inte.
Så, välkommen in.
Tack. Hur många grader är det här inne nu?
14 då? Håller vi. Och sen en luftfuktighet på 60-70%. 70 kanske. Mm. Nu är de här flaskorna inte här så himla länge. Utan de kommer ju in då, någon månad före auktionen. Och sen kanske några veckor under och efter auktionen. Så att 2 månader kanske de är här. Och sen så går de ju ut till köparna då.
Det visar sig att det faktiskt finns en andrahandsmarknad för vin i Sverige. Den består av online-auktioner i regi av då ingen mindre än det här kända svenska alkoholmonopolet i samarbete med Bukowskis.
Det kan vara 4-5 tusen flaskor per auktion liksom, som säljs. Allt från en hel låda till bara en enstaka flaska.
Men har du värderat alla?
Ja, alla vinvänner i alla fall. Det är en hel del. Ja, det blir mycket sökande i datorn och kollande på siffror och listor.
Han som söker mycket i datorn, det är Systembolagets chefsvärderare Johan Blanche som alltså gav mig en rundtur i deras auktionsvinkällare.
Det jag tycker att du antyder är att det ändå går att göra viss big business på vin i Sosse Sverige.
Återigen. Nja.
Men de flesta köper ju för att njuta liksom, för att det är smaken man vill åt. Och just på auktionerna här har man ju möjlighet att hitta saker som inte finns i något annat sortiment. Så det är ju ingenting här finns att köpa så att säga, i vanliga systembolagssortimenten eller någon annanstans i Sverige. Utan det är ju, oftast är det för att de har fått ålder och en bättre mognad helt enkelt. Och med mycket mer utvecklad smak. Vi har alla möjliga typer av säljare. Dels har vi sådana som kanske fått ärva viner eller som har köpt på så mycket när man var lite yngre. Nu börjar man bli äldre, kanske inser att jag kommer inte hinna dricka upp det här innan. Ja, man dricker kanske inte lika ofta och mycket när man blir äldre. Och så tänker jag att nu ska jag rensa ut i källaren. Så där har vi en ganska stor kategori som omsätter det på det sättet till pengar istället.
Med andra ord, ifall någon behövde få det förtydligat, Stockholm är inte London, Sverige är inte England. Utan det är mer kanske liksom ett litet utlopp för vinälskare som vill kunna toppa sin källare och skryta med den. Och kanske för någon arvtagare som vill bli av med skrymmande flaskor.
Ja, precis. Det är ju då lite svårt att tjäna stora pengar också. Eftersom Systembolaget och Bukowskis tar en bra bit av kakan i provision.
Det borträknat, det finns liksom ändå en andrahandsmarknad för vin i Sverige. Det var en nyhet för mig. Omsättning på den här?
Ungefär 50 miljoner per år.
Ja, men vad fan. Ändå grattis bolaget.
Vi har ju inte något, har ingen vinstintresse så att säga, men vi brukar vi landa ungefär runt att det går ihop så att säga för oss. Mm.
Lite mellanmjölket känns det väl ändå, måste jag säga. Det är ändå svårt att tjäna pengar som säljare och trots riktigt bra provision så gör inte ens Systembolaget några jättepengar på det här.
Jag förstår att du är besviken. Men då kan jag ändå glädja dig med att någon lycklig liten arvtagare till en riktigt bra vinkällare då väl kan bli liksom lite smårik på det här. För trots att det inte är i London så kan auktionerna ändå dra iväg.
Här har vi en sån här värstingflaska som kommer att gå högt.
1945.
Ja, det var ju sådana fantastiska år då. 45, det var ju fransmännen kallade det för L'année Victoire. Det var segerns år då efter andra världskriget tog slut. Och det finns fortfarande 45 kvar. Det var också fantastiskt vinår. Det var flera år där på 40-talet som blev väldigt, väldigt bra. Så det är jätteroligt.
Och den, precis, 54 000 ligger den på nu. Mm. Och det är ett litet tag kvar.
Japp, den går ut imorgon. Så den hinner nog gå upp lite till.
Mm. Vad har ni för rekord då?
På vinsterna ligger kanske på 150-200 000 för de allra dyraste vinerna per flaska då.
Ja, men 200 000 eller 200 000, det är ändå helt okej imponerande tycker jag, även om det kanske inte är så här London-siffror. Men vi är ju inte arvtagare till några stora vinsamlingar, eller jag vet inte vad du har för, men jag har inte i alla fall.
Jag sitter ju här och dricker vin i dricksglas, så att du kan anta att jag inte är någon vinarvtagare heller.
Nej, så vi, liksom, vi som i Monopol Media kommer ju inte bli väldigt rika på vinspekulation i min känsla.
Nej, och det tycker du är dåligt, men ja. Vet du vad? Alla vill inte ha det som i London.
Hur menar du?
Jo, men alltså, jag menar att det finns de som inte är bekväma med att köpa svindyra flaskor, trots att de både har råd och uppskattar smaken.
Är vi på väg? Är vi på väg tillbaka till Yongyu?
Det är klart vi är.
Det där med vin och pris är ju psykologi, sociologi och politik, allt i ett. Jag råkade ut för ett inbrott av den så kallade vinkällarligan. Och då måste jag undersöka priser på viner. Och de hade de här tar ju bara det dyraste. De vet vad de gör, de där killarna. Så då handlade det om mer än en låda av 1982, alltså en fantastisk Bordeaux-årgång, Cheval Blanc. Ett paradvin från Saint-Emilion-distriktet. Det var inköpt för 800 kronor i flaskan. Nu när jag skulle anmäla kostnaden till försäkringsbolaget, så fick jag inte ta reda på vad är dagspriset. Då var det 13 500. Alltså så mycket kan värdet förändras i vinkällaren.
Är det här också lite skryt? Det är ju, liksom, det är lite så här att han har gjort en otroligt bra investering, både smakligt och ekonomiskt, som då den här vinkällarligan, som han by the way skrivit en bok om, nu snuvade honom på.
Det stämmer. Men som tur var så fick han tillbaka hela värdet från försäkringsbolaget, helt utan knussel dessutom.
Hur som helst, nu får jag 875 000 kronor pang tillbaks. Det var värdet på vad tjuvarna tog. Då skulle jag kunna gått och köpa tillbaka exakt samma vin. Men det var psykologiskt omöjligt. Alltså ett vin som jag har köpt för 800 kronor, den där Cheval Blanc 1982. Det var underbart att kunna bära in till vänner på middag. Att servera ett sånt strålande vin för bara 800 kronor. Men att gå och köpa flaskor för 13 500 samma, det skulle inte vara gott. Alltså det var omöjligt, så jag kunde aldrig ersätta de där vinerna, som, även om jag fick pengarna på öret.
Där trumfade vänsterextremisten i
det,
alltså.
Det går inte för en vänsterextremist, nej. Det har någonting med anständighet att göra.
Frågor på det, Gunnar?
Nej, vad ska jag säga? Det är klart det inte är anständigt för en vänsterextremist.
Okej, men då tycker jag att vi låter de orden från Jan Gio avsluta det här vinavsnittet.
Han kommer ju inte ringa och klaga över att han fick sista ordet, om vi säger så.
Kapitalet idag gjordes av mig, Joanna Korbutjak, och dig, Gunnar Harjus.
Ja, mixade ljudet gjorde Kristoffer Krok. På det här företaget jobbar även två personer som heter Jakob Buschell och Åsa Secker.
Och så ett litet PS då. Vi blir inte miljonärer, miljardärer. Vi blir inga stora vinspekulanter. Men vi gjorde ändå en liten vininvestering till slut. Hur det gick till och tips på hur man bör tänka om man är nybörjare och vill börja investera i vin, det kan du höra i veckans specialavsnitt.
Som ligger i vår vanliga feed.
Och med det säger vi tack för idag. Och så skålar vi, Gunnar.
Salut. Salut.
Chin chin.
Chin chin.
Det är jag som är Jan Guillou.